to be a president who seeks not to divide, but unify.
We did it. We did it, Joe.
The Electoral College has spoken.
We will not let them silence your voices.
Now is when the real work begins.
Ja, varmt välkomna till USA-podden avsnitt 495. Det är söndag den 21 juli och klockan är 23:13 på kvällen. Och det här det är en extra podd med anledning av att president Joe Biden ikväll meddelade att han hoppar av som demokraternas kandidat i höstens presidentval. Och det här, det händer alltså bara en vecka efter att den andra presidentkandidaten Donald Trump överlevde ett mordförsök. Gina Lindberg i Washington. Det har bara gått ett par timmar sedan vi fick det här beskedet ifrån Joe Biden att han alltså kastar in handduken. Beskriv lite grann, vad är det vi är med om?
Ja, vi är med om en politisk jordbävning 4 veckor före det demokratiska partikonventet där USA står utan presidentkandidat i det demokratiska partiet. Och historiska händelser som kommer rad i rad, slag i slag. Som du sa, mordförsöket på Donald Trump, det republikanska konventet, Joe Biden som avbröt sin valkampanj och åkte hem till Rehoboth i Delaware med covid. Och nu har han alltså meddelat att han hoppar av. Och efter en stunds kort betänketid när han inte nämnde Kamala Harris först i det första meddelandet så har han nu gått ut och sagt att han stödjer henne som ny presidentkandidat för partiet. Men om det blir så, det är ju högst osäkert.
Roger Wilson, vår andra korrespondent i USA, är förstås också med på plats i New York. Roger, hur omvälvande är det här då?
Det här är en jättekonstig dubbelkänsla tycker jag som finns just nu. För på ett sätt så är det väldigt väntat att det här skulle hända. Alltså bit för bit så har ju liksom Bidens möjlighet att fortsätta som presidentkandidat blivit allt mindre. Väljarna, 2/3 vill inte ha honom enligt opinionsmätningar. Mer än 30 personer i kongressen har öppet sagt till honom, eller öppet sagt till medierna att de vill att han inte skulle... Att de ville att han skulle dra tillbaka sin kandidatur. Sen har vi fått uppgift om en massa enskilda samtal där folk har framfört samma saker att ledande demokrater har gjort i samtal med Biden. Och sen har då donatorerna börjat sluta ge pengar till Biden. De här stora, rika donatorerna har också krävt att han ska dra tillbaka sin kandidatur. Samtidigt är det ju den här konstiga känslan, alltså var försiktig med vad du önskar dig. För nu är ju å andra sidan kaoset nära inom det demokratiska partiet. Det finns ingen färdig modell för hur man ska jobba nu. Kamala Harris har sagt att hon tänker ställa upp som presidentkandidat, att hon är glad för Bidens stöd och att hon ska förtjäna den här kandidaturen och sen vinna mot Trump. Men hon är ju inte helt självklar som kandidat eftersom det nu ser ut att bli ett helt öppet konvent. Alltså att Biden släpper sina delegater på konventet i Chicago den 19 augusti. Och det gör ju också att öppna upp för att andra kan lansera sig själva som kandidater.
Mm. Det är otroligt spännande allting som vi är med om den här söndagskvällen. Roger Wilson och Gina Lindberg, ni låter ju alldeles utmärkta därifrån andra sidan Atlanten. Själv kanske jag låter lite smådåligt, men det är för att jag envisas med att försöka vara på semester. Och också är det på platser med väldigt dålig uppkoppling. Och för detta ber jag om ursäkt. Men ljudet får liksom stå tillbaka lite grann ikväll och jag hoppas att ni lyssnare ändå är med oss. Du Gina, 1946 svensk tid så skickade Joe Biden ut sitt brev då på plattformen X som tidigare hette Twitter och det är knappt en sida långt. Vad är det han skriver egentligen?
Ja, han skriver i det här meddelandet. Först så radar han upp en massa framgångar som han menar att han har haft som president. Det är ungefär halva brevet som består av att han skriver om den starkaste ekonomin i världen och så vidare. Och sen skriver han, det har varit den största äran i mitt liv att tjänstgöra som er president. Och det har varit min intention att söka omval, men jag tror att det är i nationens bästa intresse och partiets bästa intresse att jag kliver av och att jag fokuserar helt och hållet på att fortsätta som president resten av mandatperioden. Han säger också att han kommer hålla ett tal till nationen senare i veckan. Han har inte sagt vilken dag eller vilken tid. Och det som var anmärkningsvärt också, förutom den här väldigt stora nyheten att han kliver av, så var det anmärkningsvärt att han inte ger sitt stöd till Kamala Harris i det här brevet. Så att det var några minuter där när det var stor förvirring kring vad betyder det här för kandidaturen och för den som ska ta över. Men sen gick han ut kort efteråt på sociala medier, på X bland annat, och skrev: jag ger mitt fulla stöd till Kamala Harris. Så att det kom lite som en eftertanke en stund efteråt. Men han kommer alltså att sitta kvar som president, så att det betyder att han är kvar i Vita huset mandatperioden ut, och den mandatperioden varar ju fram till 20 januari nästa år klockan 12 östkusttid. Men han ställer inte upp i presidentvalet.
Roger, vi har ju sett och hört hur trycket har ökat på Biden. Jag menar, Ginna var ju så sent som igår på en demonstration framför Vita huset där demokrater hade rest över halva USA för att uppmana honom att kliva åt sidan och sådär. Och fler toppdemokrater har ju manat honom att kliva just åt sidan. Men vad är det som gjorde att han landade i den här slutsatsen just idag? Eller åtminstone att brevet kom just i kvällen söndag?
Det vet vi inte riktigt. Han har ju varit isolerad i sitt sommarhus i Delaware på grund av en positiv covid-test. Och man har ju pratat här om liksom den här dubbla isoleringen, att han är fysiskt isolerad från det politiska spelet i Washington, men också mer och mer isolerad i partiet, och att det skulle vara hans familj som fått mer och mer inflytande kring vilka val Joe Biden skulle göra. Det har ju funnits viss samordning i alla fall med Kamala Harris, verkade som här. De har pratat med varandra idag, det vet man. Och om man går in på Biden också publicerat på X en länk så att man kan donera pengar till Kamala Harris kampanj. När jag var inne stod det fortfarande Biden Harris, men när man sen tryckte så stod det: jag vill ge pengar till Kamalas kampanj. Så någon form av förberedelse, men det verkar ju också som att alltså det är ju egentligen konstigt att Biden inte fattat det här beslutet tidigare. Och jag tror att en del tyckte att Biden verkade vänta så länge med beskedet att man nästan hade gett upp hoppet om att han skulle stiga åt sidan. Så frågan borde egentligen vara: varför gjorde han inte det tidigare? Men exakt varför det hände idag, ja, kommer väl i memoarerna. Biden har sagt att han ska hålla ett tal till nationen senare i veckan och förklara mer.
Men Ginna, kan det ha spelat in någonting, de här bilderna som har kablats ut och om igen på Donald Trump när han liksom höjer näven efter det här mordförsöket när han har blivit skjuten i örat, kontra bilden när Biden då covid-sjuk staplar upp och sen ner för trappan från Air Force One?
Ja, det där har ju varit en plågsam split screen i amerikansk politik för demokraterna den senaste veckan. Som du säger, det har varit en triumfatorisk Donald Trump med näven i luften och med ett partikonvent som har gått helt i takt med honom, där han har hyllat som frälsare och som helt oövervinnerlig och han har Gud på sin sida och så vidare. Och så samtidigt då den här bilden av en rätt skröplig och väldigt, väldigt blek Joe Biden som åkte hem till Delaware med covid-smitta. Och det där blir ju på något sätt den bilden i kombination med den här kören av avgångskrav från demokraterna, och varje dag, varenda morgonsändning i amerikansk tv så sitter det någon ny senator eller någon ny ledamot från representanthuset där för demokraterna och ser bekymrad ut och säger att Joe Biden har varit jättebra, men snälla avgå. Och det fanns liksom inget slut på det. Och rapporterna inifrån sommarhuset i Rehoboth i Delaware säger att så sent som igår kväll, alltså lördag kväll, så sa Joe Biden till sin stab: jag kommer sitta kvar. Så det var beskedet lördag kväll. Och då var det ju samtidigt, som du sa tidigare, jag var ju på de här demonstrationerna utanför Vita huset där det var vanliga väljare som stod och vädjade till Joe Biden att snälla avgå för att det är bättre för partiet. Men lördag kväll var han enligt flera uppgifter inifrån kampanjen bestämd på att sitta kvar. Och sen söndag klockan 13.45 lokal tid, östkusttid, så ska han ha meddelat staben att nu skicka ut det här pressmeddelandet om att jag kliver av. Så att det verkar ha kommit som en överraskning för den närmaste kretsen och även, som Roger sa, även för Kamala Harris och för hennes stab. Och man kan ju fundera lite över kommunikationsstrategin här. Att han först skickade ut det här pressmeddelandet utan att nämna stödet till Kamala Harris och sen gjorde det i efterhand. Inte helt elegant eller genomtänkt, och de borde ju haft tid på sig att tänka igenom den här kommunikationen. Men det verkar de inte ha haft fullt ut.
Roger, det gäller väl för en hel del av demokraterna de senaste 5, 6, 7, 8 veckorna. Det har verkat lite ogenomtänkt.
Ja, men det är ju ett splittrat parti, och det verkar som att man varit extremt splittrad i den här frågan. Vi har också sett hur läckor har dykt upp flera, typ en vecka efter, nästan efter att ett möte har ägt rum, så får vi reda på att Chuck Schumer egentligen sa till Biden att han borde dra tillbaka till sin kandidatur till exempel. Så det känns ju som att man har först försökt övertyga Biden i en rum, sen händer ingenting. Och sen börjar man då läcka de här uppgifterna lite senare för att sätta tryck utifrån också på Biden. Nej, men det, och vi har ju också sett hur många av de progressiva krafterna i partiet har motsatt sig tidigare att Biden skulle avgå. Och det är ju för att man oroat sig för att Kamala Harris skulle kunna förlora sin plats i kön. Alltså att om man då öppnar upp för fler kandidater, att det skulle kunna bli så att Kamala Harris inte får chansen att bli nästa presidentkandidat för Demokraterna. Och det öppnar upp sen för en svekdebatt. Är det så man behandlar den första kvinnliga svarta vicepresidenten i USAs historia? Så att allting har ju konsekvenser. Alla beslut har konsekvenser, och det har varit väldigt svårt att, och det är fortfarande väldigt svårt att se vilka konsekvenser de här besluten kommer att få. Vi har ju sett nu att en hel del progressiva kandidater har slutit upp bakom Kamala Harris ganska snabbt för att ge henne ett försprång också in i de kommande veckornas mini-pseudo-primärval som kanske kan förvänta sig kommer att ske inom Demokraterna.
Mm. Vi är ju som så många gånger tidigare det senaste året eller åren ute och promenerar på obruten mark vad det gäller amerikansk politik. Vi vet att Joe Biden har alltså gett sitt uttalade stöd till vicepresidenten Kamala Harris, detta vet vi. Men det är ju konventet i augusti och inte Joe Biden som bestämmer vem partiets kandidat ska bli. Gina, vad har vi att vänta i Chicago den 19 till 22 augusti?
Vi har förmodligen att vänta ett öppet konvent, och det är ju något alldeles sensationellt och en journalists dröm, kan jag säga. Just här att det inte är bestämt i förväg. Det kommer vara en enorm uppmärksamhet kring detta konvent. Och det är ju så att Biden har ju vunnit supertydligt i primärvalen. Han fick ju ihop nästan samtliga 4 000 demokratiska delegater genom att han vann tydligt i primärvalen. De här delegaterna skulle ju normalt sett har röstat på honom som kandidat när de träffas sen på konventet. Och det är då han formellt nomineras och sen skulle han tackat ja. Men nu när han kliver av så säger partireglerna att delegaterna är inte bundna eller tvungna att rösta på den kandidat som Joe Biden pekar ut. Jag menar, att han pekar på Kamala Harris som kronprinsessa är förstås en väldigt stark signal, och det kommer vara andra tungviktare inom partiet som kliver fram nu de närmaste timmarna och dagarna och ger Kamala Harris sitt stöd, och det kommer vara viktigt. Men de måste inte rösta på henne. Och det kan ju betyda att i Chicago i augusti så kan det kliva fram andra utmanare som tycker att de vore bättre lämpade att bli partiets presidentkandidat. Och där är fältet fortfarande öppet. Det är intressant att se nu hur reaktionerna ser ut från de här andra heta namnen som det har spekulerats runt. Jag har hållit ögonen på nu senaste timmen här. X-kontorna, Twitter-kontorna, sociala mediekonton från de guvernörer som det snackas mest om. Det är ju Gretchen Whitmer från Michigan, det är Gavin Newsom från Kalifornien, det är Josh Shapiro från Pennsylvania som är tre av dem som alltid nämnts som tänkbara kandidater. Alla de har varit ute och sagt tackat Joe Biden och sagt att det här var en patriotisk handling, att han kliver av. De har hyllat honom, men de har inte gett sitt stöd till Kamala Harris. Det kan ju hända att de gör det vilken minut som helst och vilken timme som helst, och då betyder det att de kliver av. Men hittills har de inte gjort det, och det skulle kunna signalera att de kanske ändå funderar på att möjligen utmana henne på konventet. Så att det kan bli ett väldigt, väldigt spännande konvent i augusti.
Mm. Roger, jag tycker att det verkar som att din kollega Gina Lindberg är ganska pepp på det här konventet och pepp på att åka till Chicago ganska snart. Men du, kan det vara så ändå att de här 4000 delegaterna som ändå på något sätt var bundna till Joe Biden, men som han nu då upplåter att rösta på någon annan, men att de ändå känner så här, nej, fast Joe Biden som vi ändå var så här för att stödja, han stödjer ju Kamala Harris, vi bör nog också göra det, och att alla de här 4000 kommer lägga sin röst på Kamala Harris?
Så kan det bli, men jag menar, vi befinner oss bara i början. Det har bara gått några timmar sedan Joe Biden gav det här beskedet. Jag tror att vi kommer att hinna med en del turer fram och tillbaka här innan det här är klart. Och det är ju precis som Gina sa, en del av de här kommentarerna till Bidens avhopp saknar ju någonting med, alltså ett stöd för Kamala Harris. Det ser vi till exempel från Nancy Pelosi, i alla fall sist jag var inne på hennes konto och titta. Obama har sagt att han stöttar ett öppet konvent. Alltså det finns några centralfigurer här som inte tydligt har ställt sig bakom Kamala Harris, och då börjar man ju också fundera kring om det finns någon form av alternativplan här som inte vi känner till än.
Jag gillar, för att det talas ju ofta om de tunga inom partiet fortfarande är Barack Obama och Nancy Pelosi, alltså den förre presidenten och den förra talmannen. Alltså att de nu inte uttryckligen vid snart midnatt till måndag svensk tid har uttalat sitt stöd till Kamala Harris. Alltså, vad säger det? Talar det för att partiet inte kommer sluta upp kring Kamala Harris som kandidat?
Ja, det är jätteintressant tycker jag att den här tystnaden är talande just nu. Men det kan ju hända att det bara är någon sorts artig väntan, så där att man vill ge det några timmar för att fokusera helt och hållet på Joe Biden och tacka honom. Och sen kanske måndagen handlar om att hylla Kamala Harris. Just nu är det ju en stor... Vad ska man säga, det är en stor lättnad, tolkar jag det som, i partiet. Det har varit så enormt pressat och sårigt och stökigt de senaste veckorna för demokraterna med den här diskussionen. Och nu är det nog söndag eftermiddag i USA, söndag kväll är många lättade. Men måndag morgon så måste de ju sätta igång och börja fokusera framåt på konventet. Och vi får se om de närmsta timmarna innebär en förändring där fler sluter upp bakom Kamala Harris. Det har varit ett par, eller åtminstone en av de här stora bidragsorganisationerna, en sån här superpack som samlar in pengar. En av dem har varit ute, nu ska jag se om jag kommer ihåg namnet på den, jo, det var Unite the Country heter den, som har gått ut och sagt att vi stödjer Kamala Harris. Och det där är ju också en viktig signal, för det kommer handla om politiken, strategin, det kommer handla om pengarna. Alltså, kan Joe Biden ge sin kampanjkassa till Kamala Harris? Hur ska hon få ihop tillräckligt mycket pengar snabbt? Och det kommer handla om juridiken och om den här processen kan överklagas på något sätt, som republikanerna har varit inne på redan nu, och ifrågasättas på något sätt. Så att det är en massa hinder kvar för Kamala Harris och för partiet och för eventuella andra utmanare.
Mm. Mycket fokus kommer ju förstås hamna på Kamala Harris hur som helst de här 4 veckorna fram till konventet. Du, Roger, inte minst hit till USA-podden så har det ju kommit, den absolut vanligaste frågan har varit: varför är Kamala Harris så osynlig? Var är Kamala Harris? Vad gör Kamala Harris? Alltså, har hon varit så osynlig?
Det har varit lite intressant att följa medierna här i USA och hur det har pågått en form av omvärdering av Kamala Harris de senaste veckorna. Alltså att man också har, alltså det finns vissa journalister som har följt Kamala Harris väldigt, väldigt tätt, och de har nu helt plötsligt också fått ett medieutrymme som de inte fått tidigare. Och en del av dem har i alla fall tyckt att Kamala Harris har varit kontinuerlig när det handlar om sina offentliga framträdanden, när det handlar om kvaliteten på de offentliga framträdanden och liknande. Men att hon inte har fått någon uppmärksamhet, och att det är det som har varit problemet, inte att hon har varit passiv. Vi får ju de här mejlen varje dag där det står vart de olika personerna i regeringen och var vicepresidenten och presidenten reser. Och då har ju Kamala Harris tidvis varit ute väldigt mycket. Hon har varit väldigt tydlig till exempel i abortfrågan. Den har hon fått driva väldigt starkt inom partiet. Men många av de diskussioner kring Kamala Harris osynlighet har ju också fallit tillbaka på Biden-administrationen, som inte riktigt haft en plan för hur man skulle driva Kamala Harris sak, hur man skulle bygga en plattform för henne. Istället har hon fått omöjliga politiska projekt att genomföra och förvalta. Och det var ju liksom intressant att höra många av republikanerna på det republikanska konventet som pratade om J.D. Vance som en tydlig arvtagare, och att Trump fattade ett beslut som Joe Biden inte har gjort när det handlar om att hitta en person som kan ta vid när han slutar. Så att Kamala Harris osynlighet kan inte bara skylla på henne själv, utan det har varit förutsättningar som talat emot henne till stor del. Och jag tycker också att hon har varit kanske inte fantastisk, men bättre i alla fall på de framträdanden som har uppmärksammats under den senaste veckan här i USA.
Mm. Gina, Kamala Harris gjorde ju en jurist- och åklagarkarriär i Kalifornien först, och sen blev hon så småningom demokratisk senator ifrån Kalifornien. Men hon ställde ju också upp i primärvalen 2020, men hoppade av innan det första i Iowa ens hade ägt rum. Alltså, vad är hennes styrkor skulle du säga?
Ja, det gick ju jättedåligt i det där primärvalet, och det hålls ju emot henne senare också, att hon inte har varit den där karismatiska politikern som kommer in på scenen och tar ett rum. Så att hon har uppförsbacke och har ju haft väldigt svaga opinionssiffror och i långa perioder sämre siffror än Biden. Men som Roger säger, det har hänt något med uppmärksamheten kring henne på senaste tiden. Det har mycket att göra med abortfrågan, som ju är en hjärtefråga för henne, och där hon kan tala ur hjärtat på ett annat sätt än vad Joe Biden gör. Dels som kvinna, men också att hon har varit konsekvent i abortfrågan. Det har inte Joe Biden varit. Han har ju ändrat åsikter. Men sen är det en annan sak med Kamala Harris. Det är ju att hon inte är en vit äldre farbror. Och det kan vara en väldig fördel just nu, när vi ser i mätningarna och hör från väljarna att de har varit så trötta på de här alternativen. Det vill säga Trump och Biden. Det finns ju en grupp som vi har pratat om som double haters. De här som inte gillar någon av kandidaterna. Och där finns en potentiell väljargrupp att försöka fånga nya väljare i. Där skulle Kamala Harris som kvinna, som icke-vit, som relativt ung i de här sammanhangen, där skulle hon kunna bryta ny mark. Och när jag pratade med väljare igår som stod och demonstrerade utanför Vita huset, så var det en kille från Michigan som sa just det här, att hon är så ung. Och sen kom han på sig själv och sa, alltså, hon är ju 60, hon är inte jätteung, men jämfört med de här två andra så är hon ju väldigt ung. Och den här killen från Michigan tyckte att hon står för en ny generation. Hon skulle kunna bli ungdomskandidaten och dessutom kvinna. Och på så sätt bana ny mark och skapa ny energi och liksom gjuta lite liv i den här avsomnade demokratiska kampanjen som det verkligen har varit. Det har ju varit deppig stämning bland demokraterna.
Men Roger, det skulle väl kunna vara så att man resonerade tvärtom också mot vad Gina säger nu. Att ja, fast vi testade en kvinna mot Trump 2016 och det gick inget bra. Sen testade vi en äldre man. Då gick det bra. Vi kommer inte testa en kvinna nu igen.
Det finns absolut de rösterna också. Och att man liksom måste nästan ta ner hennes möjlighet att vinna vissa röster för att hon är kvinna och för att hon inte är vit. Ja, men det är verkligen helt öppet hur det kommer att bli de närmsta veckorna. Optimisterna ser det här ju som ett sätt att vitalisera det demokratiska partiet inför höstens val. Att det kommer att vara mycket uppmärksamhet på det demokratiska partiet. Vem den är som blir kandidaten, så kommer den att få massor med gratis tid i medierna. Demokraterna kommer att stå i fokus, och det politiska debatten kring som pågår inom demokraterna kommer att dominera i det offentliga rummet. Men de som är lite mer negativa och pessimistiska, de ser det ju mer som att det demokratiska partiet kommer att splittras, det kommer att rivas upp en massa öppna sår, och det kommer inte vara trovärdigt att man sen enas kring en kandidat efter de där dagarna i Chicago, utan såren och splittringen kommer att vara tongivande framåt mot valet i november. Vi får se lite hur det blir.
Mm. Alltså en sak inom journalistiken, det är att man inte egentligen ska spekulera, och man ska verkligen inte spekulera i flera led. Men om vi nu ändå skulle spekulera i flera led, Gina, om det blir Kamala Harris, vem kommer hon välja som vicepresidentkandidat?
Ja, det finns ju några namn som redan diskuteras och som ses som heta tänkbara kandidater. Jag tror att den som står överst på den spekulationslistan är Arizona-senatorn Mark Kelly. Han är ju, han har gått ut jättesnabbt och gett sitt stöd till Kamala Harris, så det är möjligen ett tecken. Han har ju profilerat sig mycket i vapenfrågan, som också är en sån här fråga som engagerar inte minst unga väljare. Han är gift med Gabby Giffords som råkade ut för ett hemskt politiskt attentat i Arizona. Blev skjuten på ett valmöte och inte är sig lik efter det. Och han har kämpat hårt för skärpta vapenlagar. Så att Arizona-senatorn Mark Kelly, det tror jag är ett hett namn. Några andra som det pratas om är, det är ett par guvernörer som det pratas om. Guvernörer är ju alltid populära i amerikanska presidentval och även som vicepresidentkandidater. Det är Kentucky-guvernören Andy Beshear och det är Pennsylvania-guvernören Josh Shapiro som det också snackas en hel del om. Gretchen Whitmer är nog inte aktuell, för att jag tror inte att de kommer sätta två kvinnor. Där är vi inte än i USA, att två kvinnor kan kandidera tillsammans. Mm.
Och Gavin Newsom måste vi väl ändå lägga till här. Mm. Förlåt att jag
hoppar in. Går det att ha två från samma delstat då?
Nej, jag tror någon av dem måste skriva sig någon annanstans på något vis.
Okej, men det är bara en administrativ pennstreck.
Det var ju tal om den när Marco Rubio ändå nämnde som vicepresident, som en möjlig vicepresidentkandidat åt Donald Trump, eftersom de bägge bor i Florida. Men vi får väl ändå nämna Gavin Newsom som den där hajen som väntar i vattnet. Ja, han är ju en politisk haj på alla sätt, med väldigt vassa tänder. Jag gör en sån shark, en hajvarning från västkusten.
En hajflagg från Roger i New York. Du, Roger, typ 3 sekunder efter att Biden hade meddelat att han kastade in handduken, så låg den sån här bild, skojbild på internet från, ni vet, det här telefonsamtalet som vi har i signaturen, när Kamala Harris pratar med Joe Biden och säger we did it Joe. Men nu så var pratbubblan, ge mig en vit man från rostbältet. Är det då Josh Shapiro som man ska välja?
Ja, det kan ju bli det. Pennsylvania guvernören. Pete Buttigieg har ju också nämnts av några. Kommer du ihåg att du tog upp en bild där Kamala och Pete stod och rastade sina hundar, och du undrade vad de pratade om i någon gammal podd för länge sedan.
Ja, men går det med kvinna och gay?
Nej, antagligen inte. Men jag vill ändå nämna det här så att man förstår liksom att det finns, att mångfaldskvoten är fylld, verkar det som, bland de som debatterar. Mm. Och det måste kanske bli någonting helt ändå. Jag vet inte om det finns någon Mike Pence-variant man skulle kunna dra fram. Alltså någon riktigt äldre man som skulle kunna stå i bakgrunden. Jag tror de ändå satsar på ungdomlig...
Jag tror äldre män kanske. Vi är färdiga med den kvoten.
Jag vet inte, kanske är så. Det måste ju vara en kandidat som pekar framåt, som mot ett nytt, vitalt next generation demokratiska partiet liksom.
Ja, men som sagt, det här är spekulationer i flera led. Jag tänkte att vi ska gå över och prata lite grann om republikanerna och deras reaktioner på det som har hänt under kvällen. Men först bara, Gina, så undrar jag, du var inne på alla pengar som finns i Bidens kampanjkassa. Jag undrar, vem bestämmer över dem?
Ja, det är en jättebra fråga som det inte finns något tydligt svar på. Och det är en viktig fråga, därför att det behövs ju mycket pengar för att driva presidentvalskampanj. Och Biden-Harris-kampanjen som nu är upplöst, den har runt 90, drygt 90 miljoner dollar i sin, på banken. Men då är det frågan om, kan Biden bara flytta de pengarna till Kamala Harris? Eftersom de ändå står på the ticket, de står på dokumenten tillsammans ju, Biden-Harris. Men då är det tydligen så enligt kampanjfinansieringslagarna att Biden kan bara skänka de pengarna efter att han själv har blivit nominerad. Och nu kommer han ju inte bli det. Så att det där kommer bli en juridisk strid om vad man ska göra med den där kampanjkassan. Och det är därför vi kommer se nu, det räknar jag med att mailboxen redan är full, både för oss alla som prenumererar på en massa nyhetsbrev från både republikaner och demokrater. Det kommer vara en drive nu, både från Kamala Harris och också från Donald Trump, som nu kommer be sina supportrar om mer pengar de närmaste timmarna och dagarna för att driva kampanj mot den andra.
Åh, vad tråkigt för dem, för jag har autosvarat, jag är på semester. Hörrni, ska vi gå över till republikanerna då och de här reaktionerna? Gina, vad tror du? Donald Trump, är han jätteglad innerst inne eller jätteorolig innerst inne ikväll?
Jag tror Trump-kampanjen är uppe i stabsläge nu och verkligen funderar på hur de ska agera. Trump var ju ute jättesnabbt och kommenterade och sa för det första att Biden har varit världens sämsta genom tiderna president. Och sen sa han att jag kommer ha mycket lättare att vinna över Kamala Harris än över Biden. Och det kanske stämde för några månader sedan om man tittar på opinionsmätningarna. Men frågan är om det gör det nu. Och nu är det ett helt nytt läge. Och som sagt, den här kontrasten som nu uppstår, jag menar, Trump är inte längre den yngre av de två kandidaterna, utan nu är det han som är äldst och kanske kommer ifrågasättas just när det gäller mentala kapaciteten och hälsan och åldern och sådär. Och in kommer en yngre kvinna med möjligen en ny skjuts i steget. Vi får se. Så att det där skakar ju om också Trumps kampanj.
Ja, för Roger, alltså Trump och republikanerna har ju byggt sin kampanj och sin strategi runt att Biden är gammal och gaggig och inte kan leda landet. Så vad ska de göra nu?
Jag tror det finns en strategi för Kamala Harris. Jag tror om det blir ytterligare någon så kanske det blir lite mer skakigt. Jag menar, Kamala Harris har ju varit en av måltavlorna för republikanernas kampanjer redan tidigare. Det fanns ju någon sån här reklamfilm som gick som handlade, som ju utmålade Donald Trump. Nu börjar jag bli som Biden igen. Det händer alltid när jag inte har sovit på en vecka. Som utmålade Biden som en åldrad, förvirrad man. Och att en röst på Biden i praktiken var en röst på Kamala Harris som president. Och så hade de klippt in ett och så Kamala Harris väldigt speciella skratt där också i bakgrunden. Så det finns väl någon form av alltså, jag tror man har förberett en Kamala-kampanj, absolut en antikampanj mot henne. Men sen har man ju en massa andra vapen som man nu har kastat in i den här, i det här spelet. Mark Johnson, talmannen, har ju sagt att man tänker kanske göra rätt sak ute i delstaterna om demokraterna på något vis bryter mot reglerna när någon som vunnit primärvalet nu inte blir vald till partiets presidentkandidat. Och Elise Stefanik, ledande republikan, har ju sagt att om Joe Biden inte kan ställa upp i presidentvalet så är han inte heller lämplig som president utan borde avgå omedelbart. Och sen finns ju också det argumentet om att Kamala Harris måste ha vetat att Joe Biden var så här pass åldrad och hade så här dålig kapacitet. Varför har inte hon sagt någonting tidigare? Är hon en av dem som har försökt dölja sanningen om Biden? Det är ett sånt argument som republikanerna gillar att föra fram. Så att det finns liksom både när det gäller kopplingen till Biden och i Kamala Harris själv, så tror jag ändå det finns en man ligger nu i startgrupperna och har ett färdigt paket som kan kastas ut. Blir det sen någon annan, då blir det lite mer känsligt.
Men du gynnade det här som talmannen då, republikanen Mike Johnson, sa ganska snart efter att Joe Biden hade kastat in handduken. Det där att han ifrågasätter att det är tillåtet rent juridiskt att byta ut Joe Biden. Alltså, dels undrar jag, kan det vara så? Och sen om han ska, det ska börja drivas juridiska processer om det här. Jag menar, det vet vi ju hur lång tid de kan dra ut på tiden. Kommer demokraterna ens ha en kandidat den 5 november i så fall?
Ja, det här är en av de stora utmaningarna nu för demokraterna. Det är politiska utmaningar, det är ekonomiutmaningar, men sen är det här med juridiken, och det kan verkligen bli krångligt. Därför att det är så att vissa delstater, Ohio till exempel, har då egna regler som säger att det måste vara klart före 7 augusti vilka som ska stå på valsedeln, annars är det inte giltigt. Det här har varit en huvudvärk för demokraterna. De hade ju tänkt ha någon sorts Zoom-möte här i början av augusti för att välja Biden snabbt och sen bara ha någon sorts ceremoni på konventet för att återvälja honom, för att man ville säkra nomineringen före 7 augusti. Nu så är det ju kaotiskt i partiet. Det finns ingen färdig presidentkandidat och man är tvungen att göra upp det här på konventet. Jag har väldigt svårt att se att de skulle lyckas få igenom Kamala Harris eller någon annan före 7 augusti. Och jag utgår från att det är det Mike Johnson, republikanska talmannen, hänvisar till när han säger att det kan finnas juridiska hinder och vi kommer överklaga. Vi kommer ifrågasätta. Mm. Så att det här kan bli en rätt smutsig juridisk strid de närmaste veckorna.
Jag ska bara säga, det finns också en kritik som republikanerna kommer använda som handlar om att demokraterna inte är demokratiska. Alltså att det finns ett toppskikt nu som på något vis ska bestämma vem som ska bli demokraternas kandidat, trots att miljoner amerikaner har lagt sin röst på Joe Biden. Det där är också ett argument, tror jag, som vi kommer att höra. Även om det kanske inte håller i domstol, så tror jag ändå att det där kommer att föras fram under den här kampanjen.
Alltså Gina, nu står ju demokraterna utan någon presidentkandidat. Men man ska ju inte bara hitta en presidentkandidat. Jag menar, det här har ju rivit upp sår i partiet. Det har varit fraktioner som ju har stått mot varandra. Och antagligen på ett mycket hårdare sätt än vad som fram tills nu har kommit fram genom medier och läcker. Alltså, hur ska partiet kunna läkas ihop nu då?
Ja, det där kommer bli den viktigaste frågan framöver, för att det är ju bråttom. Det är bråttom fram till partikonventet och sen är det kort tid kvar till valet den 5 november. Och som du säger, det är en djup splittring i partiet just nu och någon sorts depression. När man pratar med demokratiska väljare, när jag träffar demokratiska aktivister, politiker, stabspersoner här i Washington, så är det, de har varit i princip deprimerade hela året för att opinionssiffrorna bara pekar åt ett håll hela tiden. Nu ska de försöka lappa ihop de här sprickorna. De ska försöka enas runt en kandidat och få igång entusiasmen. Och det är ju dessutom en intern debatt som väntar om varför agerade man inte tidigare? Varför lät man primärvalen bara pågå samtidigt som alla måste ha insett redan vid förra valet att de skulle ha en ännu äldre presidentkandidat om Joe Biden skulle ställa upp igen. Han slog rekord som äldsta kandidat redan förra gången och nu 4 år senare så ställde sig partitopparna bakom honom igen. Varför agerade ingen tidigare? Varför var det ingen utmanare som tilläts konkurrera med honom? Det var ju i princip bara Dean Phillips som var den som utmanade honom och som blev helt utfryst av många i partiledningen. Så att den diskussionen behöver man ju också ha i partiet. Vad var det som gick snett när det gällde den här uppslutningen kring Biden och att han inte ifrågasattes tidigare? Så att ja, det är mycket som ska lappas ihop i det partiet.
Du, Roger, vad tror du att demokraterna ångrar mest idag?
Oj, oj, oj. Nej, men det finns väl, alltså jag undrar ju lite grann, när Biden gav beskedet om att han skulle ställa upp för en andra presidentperiod, då undrar jag också hur mycket han tog folk med, alltså att han överraskade folk där. Alltså var det så att han på något vis blockade sina kritiker genom att gå ut med det där, och så var man då lojal och inordnade sig i ledet och kritiserade inte Biden för att man inte heller då såg någon tydlig motkandidat, någon tydlig kandidat som skulle kunna lyfta partiet och som skulle ha en chans mot Donald Trump. Jag tänker att det inte finns några genvägar även här, alltså i politiken. Man hoppade över, man lät lojaliteten stå före det realistiska tänkandet. Och det tror jag många undrar nu.
Till sist bara, Gina. Om vi blickar fram mot den 15 november när det är val, eller på natten där, eller kanske dagen efter då. Tror du att demokraterna kommer ångra då att de bad Biden sluta?
Alltså jag tror inte det kunde bli mycket värre än vad läget var nu. Det var en helt omöjlig situation att ha en presidentkandidat där allt fokus handlar om, kommer han staka sig, kommer han trilla i trappan, kommer han göra bort sig i nästa debatt eller nästa uttalande eller vid nästa presskonferens. Det är inte en kampanj, utan det är någon sorts bara skapade oro i partiet och olust i partiet. Så att jag tror inte de kommer ångra det. Men om det här att byta ut Biden, be honom kliva åt sidan, och att han gör det 4 veckor före partikonventet, om det är ett historiskt felbeslut eller ett politiskt genidrag, det kan vi svara på i podden 6 november.
Underbart! Då lovar jag att ställa den frågan då. Tack för att ni var med. Det är inte många mediebolag som har bättre korrespondenter än vad Sveriges Radio har. Gina Lindberg, Roger Wilson, människorna som aldrig får gå på semester. Tekniker var Mattias Strand, producent var Viktor Mattsson. Jag heter Sara Stenholm.